Under en längre tid har en våg av överfall drabbat kvinnor i Örebro. Och det finns ingenting som tyder på att mängden överfall kommer avta.
Det var väl enskilda överfall förut som man såg det. Och sen från hösten 2009 så ser man ju att det är ett mönster. Då återkommer ju de här överfallen. Då är det väl en gång i månaden under den hösten.
Attackera bakifrån och fort ner på backen och helst på mage då. Det är då vi börjar utkristallisera ordentligt det här, att vi inser ju att det är ju en serievåldtäkt som man också håller på och letar efter.
När det står klart att man har att göra med en serievåldtäktsman sprider sig oron bland allmänheten. Och i media talar man om Örebromannen.
Örebro blev ju känt liksom för de här överfallen. Så det är klart att man diskuterar det här överallt, och det fick ju återverkningar på många olika sätt. Man sålde slut på sina överfallslarm till exempel, och det ordnades nattvandringar på stan, och jag menar, det gick ju en galning lös helt enkelt.
Och det som oroar polisen är framförallt det allt grövre våldet i samband med överfallen. Gärningsmannen började bli desperat.
Vi var ju inte alls främmande för att inom en mycket snar framtid skulle kunna sluta med helt enkelt ett mord. Det var vi beredda på faktiskt, och det diskuterade vi. Så pass långt tyckte vi faktiskt att det verkar ha gått. Va?
Aftonbladet presenterar historien om ett brott, om Örebromannen. Med mig, Kristoffer Hansson.
Är det en farlig människa som går runt där ute just nu?
Självklart.
Oktober 2010. I ett förhörsrum i Örebro sitter polismannen och förhörsledaren Peter Springare. Bredvid honom sitter advokat Margareta Arvidsson och hennes klient Niklas Eliasson. I media även kallad Örebromannen. Det är resultatet av ett intensivt utredningsarbete. Och förhöret handlar om den senaste tidens överfallsvåldtäkter i Örebro.
Och han, jag tror att han var inne på att överhuvudtaget inte erkände någonting, om jag ska vara ärlig.
De allra första förhören så var han avvaktande, för han visste inte riktigt hur det gick till. Eller, ja, så han kände sig för, kan man säga. Men han har ju hela tiden haft behov av att prata och öppna sig sådär. Samtidigt som han, ja, jag vet inte, kanske lite svårt med empatin. Men sen började han berätta.
Vi hade ju lite diskussioner med honom innan, bland annat om, naturligtvis var det oundvikligt att prata om de här tjejerna och så vidare. Va? Och jag tror att det var efter det, och det har han antytt själv, liksom att han kände nog att han insåg väl hur dåligt många av dem mådde, och så här att de ska känna att gärningsmannen kan då ta på sig det här också. Så att det är alltså i så mått att ge dem en slags liten upprättelse. Va?
Ja, han ville lägga alla kort på bordet, det sa han många gånger. Och det är ju två fall där han själv har tagit upp det innan polisen överhuvudtaget nämnde det. Sen visste det sig att polisen naturligtvis visste att brotten hade begåtts. Men de visste ju inte att det var han som hade begått dem. Han ville liksom berätta allt, som han sa.
På måndagen åtalades 24-årige Niklas Eliasson för 15 överfall på kvinnor i Örebro.
Men historien om hur polisen i Örebro ringade in och grep Niklas Eliasson börjar egentligen nästan ett år tidigare.
Mina damer och herrar, några minuter här kommer vi till vår slutstation som är Örebro central.
Under 2009 har Örebro under en längre tid plågats av överfall på kvinnor. Överfallen har skett utomhus, i parker och bostadsområden, nattetid och tidig morgon. Det ökande antalet överfall gör att Örebropolisen bestämmer sig för att göra en samlad kraftansträngning mot just den typen av brott. Vi hör Peter Springare på roten för grova brott i Örebro.
Det kan vara allt ifrån, vi säger, någon som har gett sig på någon tjej eller tagit dem på brösten eller försökt tagit dem mellan ben eller helt enkelt bara klappa dem i baken eller sagt i samband med att de har sagt någonting då. tills att de regelrätt har försökt helt enkelt dra iväg med dem in någonstans, försökt slita av kläderna, lyckas kanske en bit och så vidare. Så det är ju det spektrat då, ifrån att tafsa kan man ju säga på någon tjej fram till att det är ordentligt, kanske har hunnit slita av kläder och så vidare. Men det var så pass många brott då, det rör sig om ett 30-tal, som gjorde då att myndigheten bestämde sig för att försöka samordna alla de här brotten nu.
Men med ett 30-tal fall som handlar om allt ifrån fyllincidenter och trakasserier till regelrätta våldtäkter måste man först och främst få struktur bland alla ärenden. Och var någonstans skulle man börja?
Man började titta på det här, det var några stycken utredare och även vår kriminalunderrättelsetjänst med en av deras analytiker började också titta på de här. Spalta upp de här brotten och tittade. Man tittade på modus och man tittade på signalementsuppgifter. Tider, dagar, när på dygnet då. Och försökte alltså sätta upp det här i en viss ordning då. Och det här arbetet fortgick ju då under sista delen av 09.
Tidigare hade ärendena legat fördelade på flera olika utredare i polishuset. Två kollegor hade alltså kunnat arbeta med varsitt fall, ovetandes om att de egentligen kanske jagade samma gärningsman. För att minimera den risken hade man nu samlat allting på en enhet. Och det dröjer inte länge innan det nya arbetssättet ger resultat. Snart framträder detaljer som verkar återkomma i flera utav fallen. Det gör att man först och främst fokuserar på de ärenden som har saker gemensamt.
Eftersom det var så många som jag nämnde, det är ju 30-tal. Så de här andra ärendena, de hamnar väl lite mer i skymundan då, självklart då. Som, naturligtvis, de läggs ju inte helt åt sidan, men de som har andra sporadiska gärningsmän, de blir ju inte lika mycket fokus på, utan istället då inrikta oss på de som har varit väldigt tydliga.
Och det är speciellt en sak som ofta återkommer. Gärningsmannens modus, tillvägagångssättet. Som en röd tråd löper igenom flera utav fallen. En bekräftelse på det man hade börjat misstänka. Att man hade att göra med en serievåldtäktsman. Gestalten av Örebromannen börjar ta form.
Han cyklar och så närmar han sig de här målsägarna då bakifrån. Det är ju det. Och sen är det omedelbart en attack emot målsägandet. Och målsägaren åker ner snabbt ner på marken och vid de allra, allra flesta fall på mager. Det har ju den initiala moduset som är väldigt specifik då. Och därefter så hotar han då. Och försöker då se till att de här offren då, eller målsägaren, gör så lite motstånd som möjligt då. Ja, helt enkelt skrämmer dem så att de inte vågar göra motstånd. Han vill ju inte ha dem motstånd och han vill ju så fort som möjligt då få kontrollen för att kunna utföra det han har tänkt gjort. Cykel, attackera bakifrån och fort ner på backen och helst på mage då. Det är då vi börjar utkristallisera ordentligt det här, att vi inser ju att det är ju en serievåldtäkt som man också håller på och letar efter.
I den lokala pressen hade artiklar om överfall på kvinnor blivit allt vanligare den senaste tiden. Eftersom överfallsvåldtäkter utomhus, där gärningsman och offer inte känner varandra, trots allt är relativt ovanliga, så hade varje överfall blivit en stor nyhet i Örebro.
Beskriver man om överfallsvåldtäkter, absolut.
Journalisten Mattias Frödén på Närkes Allehanda.
Statistiskt sett så är de ju väldigt ovanliga. De flesta våldtäkter sker ju mellan två personer som känner varandra och innanför hemmets väggar så att säga. Så är det ju. Och det var väl enskilda överfall förut som man såg det. Och sen från hösten 2009 så ser man ju att det är ett mönster. Då återkommer ju de här överfallen. Då är det väl en gång i månaden under den hösten. September, oktober, november, december om jag inte minns helt fel.
Samtidigt som Peter Springer och hans kollegor går igenom gamla ärenden så sker flera nya överfall och våldtäktsförsök under senare delen av 2009. Man inser att Örebromannen förmodligen kommer att fortsätta begå nya överfall tills han avslöjas och grips. Mot den bakgrunden var det naturligtvis frustrerande att man inte hade mer att gå på. Vad hade egentligen gärningsmannen för anknytning till Örebro? Och var någonstans skulle man börja leta? För att komma framåt i den frågan väljer man ut ett antal överfall som skett den senaste tiden och gör därefter en så kallad geografisk analys. Syftet är att utkristallisera de områden i Örebro som kunde vara särskilt intressanta att titta närmare på. Polismannen Peter springer igen.
Man tittar ju då vad man har brottsplatserna då. Och sen är det ju utifrån erfarenhet och forskning man ser var någonstans begår man oftast gärningsmän begår sina brott och hur de rör sig, var de begår brotten. Och när man sen får facit i hand, var bor de eller har de sin fasta punkt? Och det behöver inte vara bostad. Det kan vara bostad, det kan vara arbetet, det kan vara att de har gått i skola där och så vidare. Va? Men alltså, det har visat sig att det finns ett visst område där man ska söka ut efter var brotten ligger, hur de är belägna. Här är det störst möjlighet att den här gärningsmannen har sin fasta punkt.
2009 hade börjat lida mot sitt slut och övergår så småningom i ett nytt år. Analysarbetet går sakta men säkert framåt. Inom Örebropolisen vet man att man jagar en serievåldtäktsman. Och man vet också att han kommer att slå till igen. Frågan är bara var och när. Januari och februari passerar och vi befinner oss i slutet av mars 2010.
Och så händer då det här i Eurostop.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Den här grova våldtäkten där. Den här målsägaren då blir ju praktiskt taget nedslagen direkt, omedelbart i backen så att säga, och fastbunden då med buntband då. Sen efter det då är ju i princip den här målsägaren helt oförmögen att försvara sig överhuvudtaget då. Och att hon därefter då förs bort till ett annat ställe längre in på det här området då. Och där då blir våldtagen på ett, ja, själva våldtäkten är i sig också väldigt brutal då. Och att det är så pass utdraget. Alltså i mars månad är snö kvar, det är klet och det är leret de får ligga, alltså en lerhög alltså med helt klet, nerkletad med lera. Va? Mitt uppe i alltihop där håller det här på alltså i en och en halv timme. Och att förutom att det här offret då är i princip helt oförmögen att försvara sig så får hon ju även motta ett antal hårda knytnärslag i ansiktet också då.
Överfallet vid Eurostop den 28 mars 2010 innebär ett nytt kapitel i utredningen. Våldtäkten är både utdragen och brutal. I en och en halv timme hotar, misshandlar och våldtar gärningsmannen den bakbundna och försvarslösa kvinnan. Risken för att bli påkommen verkar inte spela någon roll. Händelsen ger bilden av en gärningsman som verkar ha förlorat alla mentala spärrar.
Örebro blev ju känt liksom för de här överfallen. Så det är klart att man diskuterar det här överallt. Och det fick ju återverkningar på många olika sätt. Man sålde slut på sina överfallslarm till exempel. Och det ordnades nattvandringar på stan. Och jag menar, det gick ju en galning lös helt enkelt.
Ja, hela situationen har ju förändrats om man säger så. Och plus att när det här utdragna förloppet som håller ju på, hela den här våldtäkten håller ju faktiskt på åtminstone en och en halv timme. Det är ju i det närmaste helt klarlagt. Och därefter, när då gärningsmannen då sedan lämnar henne, så får hon ligga kvar själv med bundna händer, ligger där i, och får då försöka klara sig på egen, vilket hon ju inte kan då. Utan hon lyckas ju i ett tillfälle ta sig upp och går åt fel håll. Hon går ner mot motorvägen och ramlar där i snön, och där är det bara snö. Där ramlar hon ju på sånt sätt att hon kommer ju inte upp, för hon ligger ju där med bakbundna händer då och byxorna nere då, nedanför knäna då, jeansen, vilket gör att hon kan ju inte ta sig upp. Det är kallt ute, det är alltså snöplask bland annat med lera. Så hon blir ju lämnad där också.
Och det var ju fruktansvärt brutalt när han bakband henne och våldförde sig på den här kvinnan under lång tid. En kall natt i mars. Men det är två killar som kommer förbi som hör hennes rop på hjälp.
Vi har ju förstått att det kommer ju att hända igen då, men när det händer, och det händer så pass brutalt, då måste vi måste ju sätta till ännu större resurser nu. Vi måste ju jobba ännu hårdare nu för att sätta stopp för honom här och försöka få fast honom. Det är därför som vi bestämmer att trumma på så fruktansvärt hårt organisatoriskt sett där efter händelsen där uppe i mars i Jorostopp. Då i samband med det brottet, då drar vi igång den här särskilda utredningsorganisationen. Så den går igång då, och då är vi, det är tekniker igång, vi har ju hela underrättelsebiten, vi har ju spaningsgruppen och vi har utredarna här på grova brott, och vi är 35 poliser ungefär som jobbar med den här, åtminstone de första 1-2 veckorna.
Med ökade resurser till utredningen jobbar nu 35 poliser för högtryck. Väl medvetna om att man har tiden emot sig, eftersom Örebromannen kan slå till när som helst igen. Så när ett vittne hör av sig får naturligtvis hans iakttagelser högsta prioritet.
Jag var en nattarbetare, men det var en väktare som var på väg hem eller vad det var, som tipsade om att han har åkt tidigt på morgon förbi precis där vi... Det här sker ju alltså på gångcykelvägen över motorvägen och vi gör oss då på precis strax, vad blir det, väster om den här bron. Det är inte alls långt, det rör sig bara om några hundra meter. Där hade den här väktaren träffat på en person, en yngre kille då, som irrade omkring i princip och verkar inte veta vad han skulle i vägrenen där, så han hade ju stannat bilen där. Och han var alldeles kletig, alldeles lerig var han, och gick och spanserade där och pekade med någon sån här stakkäppar och hade sig. Och han verkar inte hitta där heller, han verkar förvirrad och så. Han visste inte vad han skulle då, han sa vad han skulle någonstans där, men han verkar inte hitta så bra heller. Den här personen, han hörde ju av sig då, den här väktaren då. Det här var ju intressant vad det här kunde vara för person då.
Om det var Örebromannen som väktaren hade sett, så var hans uppgifter precis det genombrott som han länge hade väntat på. Och nu läggs allt fokus på att identifiera och ringa in den man som irrat omkring i närheten av brottsplatsen.
Och strax efter det här hade kommit in från väktaren, jag tror det var samma dag eller om det var dagen efter, då kom det in ytterligare uppgifter från någon anhörig vars barn hade varit på någon fest i någon lägenhet, där det hade då dykt upp en kille tidigt på morgonen vid 6, alldeles ler och nerkletad och inte kunde riktigt än redogöra för vad han hade gjort och vad han hade varit. Och det här sammankopplar vi med den här som väktaren då hade. Och allt det här gjorde ju det att den här vart ju väldigt intressant. Och då vi gav det ena och det andra, så då fick vi identitet på honom då. Och det var ju naturligtvis väldigt intressant.
Men det dröjer inte länge innan besvikelsen är ett faktum. Det nyss så högintressanta spåret visar sig vara en återvändsgränd.
Men sen visade det sig då faktiskt att han hade ju varit inne i stan. Och vi vallade ju honom på vägen där han hade varit, och han hade fått redogjort var han hade gått, och vi hittade faktiskt spår han hade varit inne och så vidare. Och så som sagt så hade han ju då ett alibi där han fanns med på en film som vi tittade på ett näringsställe inne i Örebro, så det var ju helt tekniskt omöjligt att han skulle kunna vara där uppe i den tiden då. Men sen strax efter då naturligtvis hade han ju gått upp dit och gått vilse naturligtvis, för han var ju inte härifrån. Han var ju hälsa på kompisar. Och sen hade han ju ramlat och stapplat runt där i lera. Det var ju lera i diket där och var väl inte riktigt nykter.
Mannen hade befunnit sig på fel plats vid fel tidpunkt. och utredarna var nu tillbaks på ruta 1 igen. Men i samband med överfallet vid Eurostop gör polisens tekniker flera intressanta fynd vid brottsplatsen.
Ja, det gjorde vi. Väldigt intressanta fynd var det då. För han träffades ju då ett lepsyl bland annat som visade sig tillhöra den misstänkte då. Det var ju inte målsägandes då. Och sen som sagt hittade vi ju DNA då på målsägarens kläder då. Och vi hittade ett kondompaket som han också har tappat då. Så gärningsmannen har ju tappat ett lepsyl och kondompaketet där då, på platsen. Plus att han har lämnat sitt blod då på kläder speciella på offret då. Och kontrolleras ju det på SKL då i DNA-registret då. Då körs ju det mot både personer och det jämförs ju med andra spår så att säga också. Och då blir det ju inte träff då. Av naturliga skäl så blir det ju inte träff på någon person då.
Men däremot får man en oväntad träff som gör att utredningen växer ytterligare och att nu ännu ett brott kan tillskrivas Örebromannen.
Den DNA-profilen från lipsylen och blodet från Eurostop, det går ju in då på det DNA-profil som finns på en cigarettfimp ifrån ett överfall 2005 på Trängkorsvägen i Örebro då. Så då i det läget så kan vi då koppla ihop gärningsmannen från Eurostop till i vart fall ja, gärningsmannen på Trängkorsvägen då. För där är det ju det fyndet av den cigaretten är gjort på sånt sätt att den också med största sannolikhet är gärningsmannen där som har rökt på den då. Så att då dyker det upp. Det har ju inte varit på tapeten innan så att säga. Utan det dyker ju upp nu då på grund av det här från Eurostop då.
Man kunde nu binda Örebromannen till ett överfall som skett redan 2005. Och frågan var hur många fler överfall han hade på sitt samvete.
Ja, framförallt så börjar vi fundera just med tanke på att beskrivningen där från Eurostop är ju då att det är en ganska ung person. Om man tänker då en beskrivning på kanske 20-25, är man då 20 och så går vi då 5 år tillbaka, är man 15. Då krävs det ju då att den person från 05 då börjar vara väldigt ung då så att säga, beskriven kanske som 15. Och det gör ju faktiskt målsägande 05, beskriver ju den här gärningsmannen som väldigt ung, kanske bara i 16 års åldern.
Man hade alltså att göra med en serievåldtäktsman som varit aktiv sedan minst 5 år tillbaks, kanske ännu längre. Och i Örebro sprider sig samtidigt oron bland allmänheten. Journalisten Mattias Fredén.
Jag kan inte riktigt minnas när i tid det blev så att säga att man började diskutera hur ska jag gå hem på kvällen och sånt där. Men att man gjorde det, det är ju helt klart. Jag har en dotter som åker in till Örebro och dansar flera dagar i veckan. Och liksom ganska tidigt på kvällarna. Men vi pratar ju med henne om att du går så och så och så och håller dig till de här vägarna. Så att jag tror alla gjorde det. Som hade barn i döttrar i tonåren till exempel. Och det är ju också naturligtvis problematiskt just det här. Liksom, ska man säga till sin lilla dotter som är 15-16 år att du kan inte röra dig på gatorna för det går en galning lös. Alltså, det är ju knappast hennes fel. Man ska ju inte, det är inte hon som ska egentligen som ska lida av det här och inte kunna gå vad hon vill. Så det där är ju en balansgång också naturligtvis. Och tala om liksom, den här rädslan som man har, som man faktiskt hade. Och ändå balansera upp det och tala om att ja, så farligt är det egentligen inte. Det är en jättesvår balansgång det här. Och jag tror att många resonerade ungefär så här.
Slut på del 1. Fortsättning följer i del 2.